Innan vi sätter igång med predikan så har jag ett meddelande, och det är att en av våra medlemmar har dött vid 2:30 tiden i natt. Och jag vill att vi reser oss och lyssnar in. Det handlar om Erik Sjörling, som fick äntligen somna in i natt. Erik var född uppe i Piteå. Jag tror att de här Piteå tonerna hela tiden fanns där. Det gick liksom aldrig ur, utan man hörde lite Piteåbrytning. Han gick via Solviks folkhögskola och Johannelund. Sen så kom han ut i tjänst som, jag gissar det heter, predikant på den tiden. EFS-predikant. Han hann med Sorsele. Han var gotlänning ett tag på Visby, Klädesholmen, västkusten. Han var i Husum uppe i norra Ångermanland. Och sen var han distriktsföreståndare jämt under ett antal år. Sen 1984 så prästvigdes han, och så hade han sin sista tjänstgöring då i Frösö församling. Och de sista åren nu för Erik så har han bott på ett äldreboende och drabbats av, jag tror att det är Alzheimer han hade, så att han försvann ju mer och mer som i sin personlighet. Erik blev 82 år gammal, och jag tror att det jag förknippar Erik med mest är hans fantastiskt vackra sångröst, hängivenheten. När det var svårare och svårare med kontakten, så fungerade länge att få ta med gitarren och så sjunga med sången, och då kom det, då flödade det ut. De satt djupt i honom. Och den andra saken, det var att be tillsammans, och så kom han till vår fader. Fast jag tror vi bad var fader vår, tror jag. Då kom det med ett sånt otroligt engagemang och en sån inlevelse. Vi tar en stund och tackar Gud för Erik och vad han fick betyda. Gud, jag tackar dig för livet du ger oss. Tack för allt det rymmer. Och tack för att du har gjort oss till sociala varelser, Herre. Att vi mår bäst när vi får leva i relation med andra. Nu tackar vi dig för Erik, för den han var, för det han fick ge, för det han fick ta emot av andra. Och vi ber för Anna-Lena, vi ber för barnen. Vi ber för dem runt omkring nu, att du bär dem, tröstar dem i sorgen. Tack för det hopp du ger oss. Ditt namn. Amen. Hör ni mig bra, eller? Hör du mig, Bengt? Du hör. Nu har jag en önskan, och det är att ni glömmer klockorna. Det är inte ett försök att få predika hur länge som helst nu så här. Jag lovar att jag ska försöka hålla mig. Men det är så viktigt nu, tänker jag, att inte börja tänka på klockan och tänka hur tiden går och så här. För jag tror att det är en viktig process vi är inne i nu. Att vi får vara fokuserade på vad vi håller på med och inte fastna i hur tiden går. Och sen så ska det vara föreningsmöte, och så ska man hem och göra middag och allting sånt här. Låt det ligga åt sidan nu, och så fokuserar vi på det vi ska göra. Jag har en massa verktyg framme. Vi har under några tillfällen i höst, det här är väl fjärde gången nu, tagit upp om andens nådegåvor, som det står om i Nya Testamentet. Och det är några saker jag har repeterat varje gång. Det första är att när vi pratar om den helige ande och vad den helige ande gör, så pratar vi om vad Gud gör. Vi pratar om en treenig Gud, fader, son och ande. Så det är liksom ingen sidogrej det här, utan det är Gud i verksamhet. En av de bilder som används för att tala om den treenige guden, det är Gud som har två händer. Gud, fadern, har två händer. Han räcker ner den ena handen, Jesus Kristus, som kommer ner, som lever, lyder, lider, dör, uppstår för oss. Så lämnar han sina lärjungar och återvänder till himlen. Och då sänder Gud fader, då sänker han ner sin andra hand, den helige ande, som kallas för hjälparen, den som kommer till vår sida, den som är vår hjälpare att leva som människor, att leva som Jesu lärjungar och så vidare. Så det är Gud som är i verksamhet, det är ingen konstig sak vi pratar om. Så jag har också pratat om hur vi ser på nådegåvorna och vad det är för någonting. Och då har jag använt en formulering. Nådegåvorna, församlingens arbetsutrustning. Alltså nådegåvor, det är inte förtjänst. Det är inte, första gången hade jag med en massa medaljer det här. Och pratat om att när man har varit tillräckligt länge i tjänst i kyrkan och allt sånt här. Då kan man få en liten nådegåvemedalj så här. Och så har man en massa att hänga upp på bröstet och visa upp. Kolla nu så mycket medaljer jag har fått. Utan det är nådegåvor gratis. Lika väl för den som är alldeles nykristen. Som den som har varit kristen i hela sitt liv. Församlingens. Det är också sammanhanget vi sätter in i det. När Paulus skriver om det här i 1 Korinthierbrevet 12. Så säger han att anden ger sina gåvor. Så att de blir till nytta. Det är grejen. Så att de blir till nytta. Och då har ni det tredje ordet. Arbetsutrustning. Och det är därför jag har tagit hit de här. Jag tycker det är ett väldigt befriande sätt att prata om nådegåvor. Att prata om verktyg. Så vi ser vad det handlar om. Verktyg. Till en ger den en skiftnyckel. Till en annan ger den en hammare. Så behövs det också skruvmejslar. Och så är det någon som är lite mer tvingande i sin tjänst. Ja, ja. Det är ett skönt sätt att tänka. Det är verktyg som man sätter i våra händer. Varför? Jo, det är för att göra det uppdrag han gett oss, som vi hörde om i dopet här också. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Verktyg för att sprida budskapet om Jesus Kristus. Det är ett befriande sätt att tänka nådegåvor. Samtidigt som det blir mer utmanande tycker jag också. Jag skulle ha haft en lång intervju med Tage Edström som har varit en yrkesverksam snickare hela sitt liv. Alltså hur otroligt viktiga verktyg är. Att ha rätt verktyg för rätt uppgift. Och allvaret blir, om Gud sätter verktyg i våra händer och vi låter verktygslådan stå där för vi tycker att vi klarar oss bra ändå. Där blir allvaret. Vi skulle kunna jobba med mycket större precision, mycket större effektivitet om vi tog det här på större allvar. Sökte nådegåvorna, lät Gud utrusta oss och sätta verktyg i våra händer. Vi har varit inne i Romarbrevet 12 och läst det. Vi började där. Vi har läst i 1 Korinthierbrevet 12. Vi läste om runt omkring det här med just med nådegåvorna där. Och såg lite hur vi ska tänka runt det hela. Och så hade vi förra gången, den tredje gången jag predikade. Så tog vi de fem första gåvorna i 1 Korinthierbrevet 12. Det är 9 stycken som räknas upp där. Och då har jag också sagt att det är bara exempellista som Paulus har. Vi ser att det stämmer inte med Romarbrevet. Där har han en annan exempellista. Och i Efesierbrevet 4 pratar han om det på ytterligare ett annat sätt. Jag tänker att det finns inte bara 9 nådegåvor. Utan vi har oändligt mycket verktyg. Specialgrejer som fungerar för. Det är som att laga en bil nu för tiden. Man måste ha specialverktyg för att kunna skruva upp en skruv. Annars går det inte. Men den helige ande har specialverktyg till oss. För de speciella situationer vi kommer in i. Så det finns ett helt spektra av gåvor. Antagligen mycket som inte ens tänker att det är nådegåvor. Så kommer det till vers 10, där står det så här. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Då börjar vi med det profetiska. Det skulle jag säga är, enligt Paulus och enligt mig också, en av de viktiga verktygen som vi inte liksom får slarva bort och försumma. Vad är en profetia för någonting? Ja, en enkelt sätt att beskriva det är att Gud ger ett budskap till en människa som hon sedan kan förmedla till någon annan. Antingen till en enskild människa eller till en grupp av människor eller till en stor grupp av människor, en församling. Det kan vara en budskap i form av ord, bilder, en sång. En av mina kollegor som nu har flyttat till södra Sverige. När vi bad tillsammans så ofta, ja, jag får en sång i huvudet, säger hon. Och så sjunger hon en sång. En gång när hon bad för mig så började hon på den här sången. Han ser ut som en kar och han går som en kar. Och hon tog inte det där sista där i början, det skippade hon. Men, och det fanns ett djup i det, det var inte en plojgrej, utan det var en uppmuntran till mig. Så olika sätt som Gud kan meddela sig, och jag tror många av er är rätt bekanta med det här, kanske i smågrupperna och så vidare. Två riktningar i profetia. Den ena att det kan handla om framtiden. Vi tänker lätt att det profetia är, det pratar om framtiden. Men profetia kan också vara att kasta ljus över det som är just nu. Tittar ni på profeter som Jesaja, ni tittar på profeter som Jeremia och så här i Gamla testamentet, så ser ni att den talar om tiden som är och allvaret i den tid som är. Och manar folket att tänka efter, att inte bara leva på, utan ta på stort allvar den tid vi lever i. Och lyssna in vad Gud vill. Och sen följer också framtidsförutsägelserna. Om ni lyssnar så kommer det här att hända. Om ni inte lyssnar så kan det bli så här. Så två saker. Att hjälpa oss att förstå det vi lever i just nu. Eller att det talar om framtiden. Nära framtid eller långt fram. Och det jag står och håller i handen är en profetisk bok från början till slut. Vi hittar redan i kapitel 3 i Bibeln det profetiska tilltalet. Det är den första förutsägelsen om Jesus Kristus. Det står om kvinnans säd och ormen och kampen. Och ormen ska försöka och klämma åt men lyckas bara bita kvinnan i hälen. Men hans huvud ska krossas. Så pratar man om det första evangeliet som handlar om hur Jesus blir stungen i hälen. Ja. Korsfäst, dödad. Men hur han stiger upp till en total seger. Krossar ormens huvud. Det första evangeliet. Och Bibelns sista bok är ju en enda lång profetia. Eller många profetier egentligen. Det är 22 kapitel i uppenbarelseboken. Men ni hör på namnet redan. Uppenbarelseboken. Det uppenbarar om den tid vi lever i. Den tid som har varit. Den tid vi lever i. Och framtiden. Och den är svår att förstå, den är svår att tyda, men det är tydligt att se de här sakerna. Så Bibeln är en otroligt profetisk bok. Mellan de här då, första Mosebok, uppenbarelseboken, så har vi många exempel på hur Gud använder det profetiska. Genom människor, en gång till och med genom en åsna. Jag har en skiva hemma med en som heter Don Francisco. I en låt där så berättar han om Bilams åsna. Och Bilam som får en förmaning av sin åsna. Och då har han en sån här härlig slutkläm på låten. Att om du nu är liksom inte lyssnar på Guds röst, så då kanske han använder en åsna istället för dig nästa gång. Ungefär så där. En liten utmaning i det. Det man ser är att Paulus var oerhört angelägen att den profetiska gåvan skulle vara i funktion. I 1 Korintierbrevet 14:1. Så står det, sträva efter kärleken. Han har ju pratat om kärlekens lov, kärlekens höga visa. Så säger han, sträva efter kärleken, men sök också vinna. Det är inget lotteri, utan sök också att få del av de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Alltså var ivrig att få de här verktygen i era händer. Och helst gåvan att profetera. Den stryker han under. Vi hinner bara några verser till i samma kapitel, så kommer det igen. Helst gåvan att profetera. Och när Petrus predikade på pingstdagen, när den heliga ande hade utgjutits. Precis, vi hörde de här löftena i Joel 2. Jag ska utgjuta min ande över hela mitt folk. Så kommer det här med profeterandet flera gånger. Och så här citerar han då i Apostlagärningarna 2, vers 17. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Och sen drar ni det ändå längre. Till och med era tjänare och tjänarinnor. De som inte räknas, de som inte är någonting i samhället. De får också del av Guds ande och de ska också profetera. Ni ser. Allmänt, det är inte för vissa bara, utan det här finns tillgängligt för hela Guds församling, Guds folk. Det profetiska är tydligen något som Gud också är angelägen om. Eftersom han stryker under så mycket i de här förutsägelserna. Någonting som Gud är angelägen om. Varför? Jag tror att det handlar helt enkelt om att Gud vill uppenbara sin vilja för oss. Vi som människor är ganska begränsade. Vi har ganska snäva perspektiv. Vi ser inte särskilt mycket, förstår inte särskilt mycket. Vi försöker och försöker, men ofta kör vi fast. Gud har ett litet annat perspektiv än vad vi har. Han vill uppenbara sin vilja. Han vill ge oss vägledning. Han vill visa att han är med oss. Han vill ge oss riktning för hur vi tänker och hur vi lever, vad vi gör. Och det kan som sagt handla om vägledning för en grupp eller för enskilda. Ibland så är det förmaning och varning, som jag sa också i Gamla testamentet, kan man se det väldigt tydligt. Men oftast handlar det om uppmuntran, vägledning, tröst. Alltså vägledning och det andra, bekräftelse. Det kan vara bekräftelse av en församlingsvägval. Vi står i den här församlingen nu inför att jag kommer att lämna min tjänst alldeles snart. Och vi ska ha en ny präst in här. Det är en viktig sak. Någon som ska leda församlingen vidare. Tillsammans med Johannes, tillsammans med styrelsen, tillsammans med andra. Men ändå en väldigt viktig funktion. Det är angeläget att det blir en rätt person in i den uppgiften för den tid som ligger framför. Tror vi att Gud är intresserad av det? Tror ni det?
Ja.
Tror ni att han sitter i sin himmel och knäpper ihop munnen och hoppas att någon ska få den där lysande idén och kanske komma på något jättebra och hoppas att det går bra?
Nej.
Nej. Utan det tror jag att Gud på olika sätt vill hjälpa oss att förstå att det här är en person vi ska gå vidare med. Det här kan också vara på den lilla nivån. Alltså när man kämpar med någonting. Det är mörkt. Man vet inte hur ska tänka framöver. Att det är den lilla gemenskapen i smågruppen. Eller i samband med personlig förbön här. Eller något sånt här. Att få ett tilltal. Jag upplever att Gud säger det här. Kan det betyda något? Och det framförallt har sagt till mig gång på gång på gång. Det är att Gud ser dig. Gud vet om dig. Gud har dig i sin hand. Han bryr sig. Och det har varit en otrolig tillgång. Lyssna på hur Paulus skriver till Timoteus. Första Timoteus brev kapitel 4 vers 14. Om vi tänker oss Timoteus så är han ju betydligt yngre än vad Paulus är. Och det är som att Paulus blir hans andliga pappa. Att Paulus tar sig an honom och undervisar honom om vad det är att vara en kristen. Uppmuntrar honom till tjänst. Alltså till att vara en ledare. Jag kan känna igen mig väldigt mycket, framförallt hur det har varit i mitt liv med som jag upplevt Timoteus är att han, det är motigt, det tar emot. Och Paulus måste pusha honom, han måste uppmuntra honom. Jag har två brev till Timoteus i vår bibel. Det var angeläget för Paulus att få ge honom uppmuntran, få ge honom vägledning och hjälpa honom att växa i sitt ledarskap. Och då ser det ut som att Timoteus har kört fast och inte riktigt vågat tro på det här. För då kommer det i första Timoteus brev kapitel 4 vers 14. Ta vara på den nådegåva du har. Den som du fick när profetior utpekade dig. Och de äldstes råd la sina händer på dig. Situationen han ska in i tjänst. De lägger sina händer på honom. De ber för honom. Och så är det någon som säger. Jag upplever att Gud säger. Det här är dina gåvor. Det här är din funktion. Och så kan någon annan bekräfta och säga att ja, jag upplever precis samma sak. Det här är de verktyg Gud har lagt i din hand som han har gett dig att använda. Men så går det en tid och Timoteus tycker att den här skiftnyckeln, jag får det inte något bra med den här skiftnyckeln. Det var nog fel. Och så måste Paulus skriva och säga kom ihåg vilka nådegåvor du fick. Det var både en skiftnyckel och en hammare. Måttstocken föll i backen nu, men den var med där också. Kom ihåg det Timoteus. Lägg inte av. Tappa inte din frimodighet. Ge inte upp. Den helige ande har satt verktyg i dina händer. Ta upp dem och använd dem. Gud verkar på olika i plan. Ibland så talar människor profetiskt utan att veta om det. Ni har säkert varit med om det här. Ni går och grunnar på någonting. Eller ni, ja, men det är någonting som ni inte har klart för. Och så lyssnar till ett samtal kanske mellan två andra människor. Och när en av dem säger någonting så liksom bara puff, rakt in. Ja, men så är det ju. Så hänger det ihop. Och den personen har inte en aning om att den har gjort någonting profetiskt. Men den helige ande har använt den personen för att förmedla någonting till mig. Här finns i Johannes evangeliet 11 också. Det är om känner igen de här orden. Det är bättre att en dör för folket än att hela folket går under. De funderar vad de ska göra med Jesus. Och så är det bättre att vi tar koll på den här. Och så kanske resten klarar sig. Kanske inte romarna bryr sig längre. Och så står det. Eftersom han var överstepräst det året så talade han profetiskt. Och läser man den noten som finns till hänvisningen till det här i Nya Testamentet så står det att det verkar som att ofta folk säger någonting och de vet inte att det är profetiskt de säger det. Men Gud säger någonting genom dem. Jag tror att vi kan få börja på den enkla planet. Vi gör det inte så märkvärdigt. Ibland är du förmedlare av hälsningar från Gud utan att du överhuvudtaget är medveten om det. Sen har vi nästa plan där jag tänker mycket den lilla gruppen eller den personliga förbönen. Där någon ger en hälsning, någon ger en bild, någon ger ett ord. Ni kan få ett väldigt konkret exempel just nu. Vi ska flytta till Kalmar. Genom Kalmar går det en gata som sen mynnar ut i en bro som är Sveriges längsta bro och som landar på Öland. Och vad skulle ni tänka på om ni tänker på Öland? Någonting som ni förknippar med Öland? Väderkvarnar. Vi nöjer oss med det. Tack. Det här beslutade vi egentligen i typ april. Egentligen beslutade vi nästan i februari. Men i april tog vi lite mer beslut att vi flyttar till Kalmar. Vi kommer till EFS årskonferens i slutet av maj. Och Anna och jag går till förbön. Och det är en av våra före detta kollegor, Jonas Nordén och hans fru Victoria, som nu är missionärer i Etiopien. Och vi går till dem och ställer oss hos dem och vi säger ingenting. Vi har börjat göra så här, vi tycker det är mer spännande att säga bara be. Och så sen få se om Gud säger någonting. Hellre än att säga att det här tycker jag att Gud ska säga genom dig till mig. Det är mer spännande att lämna det öppet. Så ber de för oss, Jonas först, Victoria sen. Och så blir det tyst en liten stund och vi står där liksom i bön. Och så säger Jonas, ja, jag får en bild i huvudet men... Jag fattar inte vad den har med det här att göra. Men jag får en bild i huvudet. Och jag säger väl den och så får ni sen pröva och fundera om det här är någonting som ni begriper. Så säger han, jag ser öppet hav. Och jag ser en väderkvarn. Så säger han. Varpå han och jag ställer oss och skrattar där. Och kan då förklara att vi är på väg till Kalmar. Öppet hav, väderkvarn, Öland. Och det var ju inte något som gjorde att nu, oj, ja men då är det kanske Öland eller till Kalmar vi ska då. Det var inte så det var, utan det var att det här var ett beslut vi hade tagit. Någonting som vi vilar i, någonting som vi upplever att Gud leder oss hit. Men att då får den här hälsningen på något sätt bara bekräftar. Ni är på väg i rätt riktning. Det här är liksom steg vidare för er. Förstår ni grejen? Och så kan man med lite större frimodighet trava vidare och tänka att ja men... Vi har nog lyssnat in Gud. Det är nog det här som är vår väg vidare. Jag tänkte bara, det är så mycket man skulle kunna säga om det profetiska. Men jag ska inte ge en riktig handledning nu för det här. Men jag tänker attityden när man delade det profetiska. Att ge underifrån. Vi hade ju Mark Aldridge på besök och han gjorde det så fint. Att dela det profetiska, det att komma så här. Ett erbjudande. Jag tror att Gud ger den här hälsningen. Vill du så ta den ur min hand, ta emot den. Och tycker du att det var nog inte för dig så låt det vara. Men jag tror att Gud har någonting till dig. Vill du ta emot det så gör det. Och inte så komma så säger Herren uppifrån med maktgrej så här. Och jag gillar den utveckling som har blivit där det har blivit, jag tänker 70-talet var det mycket mer, så säger Herren och så känner man när man sitter i bänken att oj, förut var det bara prästen som pratade men nu pratar Gud. Och så sjunker vi ihop i bänken och tänker att nu är det allvar. Jag gillar den förändring som har blivit där man säger att jag tror att jag har ett budskap från Gud. Därför att då lämnar jag öppet. Jag tror att det är så. Jag kan egentligen ha en fullständig visshet där inne att det är så. Men jag tror att det är så. Då lämnar jag öppet till dig. Ta emot om du vill. Pröva det och se om det kan vara från Gud. Den attitydfråga som jag tycker är rätt viktig. Och det andra då, öppenheten för prövning. Det skriver ju Paulus också. Första Thessalonikerbrevet 5 och vers 20 och 21. Förakta inga profetior. Och det är viktigt att vi lyssnar in det. Förakta inga profetior. Stäng inte igen dig. Det kan vara något jätteviktigt som Gud vill säga. Förakta inga profetior. Men pröva allt och behåll det som är gott. Förakta inte profetian, men pröva allt och ta vara på det som är bra. Jag tänker inte ge exempel på, jag skulle kunna ge ganska spännande exempel på profeter och profetior. Men jag kan säga att jag vet att det är många med profetisk gåva i den här församlingen. Det är många som tjänar i förbön bland annat på det här sättet med profetisk gåva. Och det finns ett perspektiv som är jättespännande till, och det är det profetiska i evangelisationen. Det är en del som tillämpar det här. Låt säga att jag känner inte dig nu, Anna-Karin. Nej, jag har ingen aning vem du är. Vi kommer till flygplatsen tillsammans samtidigt. Så här. Anna-Karin sitter och där finns ju plats bredvid henne. Och när jag ser Anna-Karin så är det någonting som tar tag i mig. Det är någonting som fångar min uppmärksamhet vad gäller Anna-Karin. Inte bara det att hon är vacker, utan det är någonting som på något sätt berör mig. Jag kanske frågar Gud, frågar den helige ande. Är det någonting du vill säga till den här kvinnan som jag inte vet att hon heter Anna-Karin? Och så får jag ordet torkel i huvudet. Torkel. Och så tänker jag, det här, nej Gud, det här är vansinnigt. Men det envisa så kommer ordet torkel i huvudet. Och när jag säger torkel så fattar du ingenting. Nej, men torkel, då är det är alltså hennes farfar som har varit med i en svår olycka. Och det rubbar hela hennes existens. För att farfar har varit hennes trygghet. Du har ingen sån farfar. Men förstår ni? Och när jag säger torkel så öppnar henne totalt. Hur kan jag som är totalt främling veta torkel? Och så får jag säga, jo, därför att jag tror på en Gud som älskar mig, som älskar dig. Och jag upplever att han har gett mig den här lilla namnet. Vad händer? Jo, det är vidöppet. Hur är det här möjligt? Istället för att jag sätter mig vid bänken bredvid Anna-Karin och säger, jo, jag undrar, har du lärt känna Jesus? Stänger igen totalt. Förstår ni skillnaden? Så det profetiska i evangelisationen, den spännande, ett spännande perspektiv som jag tror att vi ska låta oss utmanas av. Jag ska ta ett exempel till. Det här är ett riktigt exempel. Bruce Collins, en skarp profet inom anglikanska kyrkan. Han var i ett sammanhang där de bad för människor. Och de ber för en man och han hör inom sig. Det han har lärt sig liksom med Guds röst. Tala om för honom att jag gillar hans sätt att dricka öl. Och tänk, det var en känd profet som åker världen runt och profeterar och så här. Och så ska man säga till en kille, jag upplever att Gud säger till dig att han gillar ditt sätt att dricka öl. Alltså han dröjde ganska länge innan han till slut kände att nej, jag måste säga det här. Det här låter helt sjukt, helt galet. Men jag upplever att Gud ger den hälsningen, han gillar ditt sätt att dricka öl. Varpå den här killen bryter ihop. Därför att en, två månader innan så upplevde han en slags kallelse att han skulle börja gå till puben. Inte för att dricka öl, utan därför att det var en plats där han kunde möta människor. Han kunde prata om Guds kärlek. Han kunde prata om Jesus Kristus. Men det hade gått en och en halv månad och han tyckte det gick inget särskilt bra det här. Jag kanske ska lägga av ändå. Det var nog bara min egen idé. Det var nog inte. God bless you. Det var nog bara min egen idé. Det var nog inte från helige ande. Och så hör han. Jag gillar ditt sätt att dricka öl. Alltså, fortsätt att gå till puben. Vilken uppmuntran. Men så crazy det låter. Okej, nästa gåva. Att skilja mellan olika andar. Och nu för att ta det här väldigt kort. Men tänker vi vårt land, så tänker jag mig att runt 1990 så skedde ett väldigt kulturskifte. Från att ha haft materialismen som en otroligt massiv tyngd över hela vårt land. Där man var knäpp om man trodde på Gud och så vidare. Så väller andligheten in. Nyandlighet pratar vi om, för den gick oftast utanför kyrkans väggar. Man började med helt andra saker. Och från kyrkans håll så satt man ofta och fördömde vad som hände. Och tänk vilken, vad fel det går och allt möjligt sånt här. Istället för att möta de här människorna och möta den här längtan som fanns. Idag har det öppnats också gentemot kyrkan. Idag är det helt okej att komma och gå en alfakurs. Idag är det okej att ta de här andliga frågeställningarna. På ett annat sätt än vad det var. Och kyrkan har öppnat sig på gott och ont. Alltså gott när vi tar människors andliga erfarenheter på allvar. Sätter oss ner och lyssnar. Och sen får samtala vidare. Och till någonting ont när vi låter nyandligheten påverka vår kyrka så att den drar i fel riktning. Och tappar fokus. Jag tänker att gåvan att skilja mellan andra behövs som aldrig förr. Det är ett svårt verktyg att hantera, skulle jag säga. Vi hade Elin Ilberg här förra helgen och jag hörde lite hennes berättelse om när hon upptäckte att hon hade gåvan att skilja mellan andar. Och så hon gick till gudstjänster och folk var hänförda och det var så här. Hon kände att hon var alldeles kall inombords. Och det här var ett tag tills hon pratade med någon klok erfaren som kristen och sa att jag är ju rädd för vad som håller på att hända med mig. Jag håller liksom helt på att dö andligt sett. Och så kan personen tala om, jag tror faktiskt att du har gåvan att skilja mellan andar. Alltså att läsa av, vad är det som händer i rummet? Vad är det för något som influerar och påverkar? För en del kan det här låta lite scary och kanske lite konstigt. Men jag tror att det finns en andevärld som inte bara är en god andevärld. Det finns andra krafter som också påverkar. Jag tänker mig att människor styrs mycket av det väldigt mänskliga ibland också. Som också kan leda i fel riktning. Alltså sånt som inte är fött av Guds ande utan har andra influenser. Och när jag hörde Elin så kom jag på att för 35 år sedan hörde jag nästan exakt samma berättelse. Jag har pratat om henne tidigare, en av mina fastrar som har varit min andliga mor. Som berättade om också hur hon sitter på en gudstjänst där många, många gråter och den otroliga hängivenhet och rörelse i rummet. Och hon känner att hon är totalt isande kall inombords. Och fattar ju inte vad det är. Vad är det för fel på mig? Och så småningom förstod att det här var gåvan att skilja mellan andra. Jag har burit med mig den insikten på något sätt sen det samtalet. Otroligt viktig gåva att ha i vår församling. Otroligt viktig gåva att ha. Och det andra att det är en tuff gåva att ha. Alltså den är jobbig och svår. Vad gör jag med det här? Om jag nu förstår att det är så här. Vad gör jag av det här? Hur ska jag hantera det? Kanske du känner igen dig i beskrivningen. Men har levt med den här rädslan. Att det händer något konstigt med dig. Och du håller på att dö andligt och allting sånt där. Så vi pratar gärna vidare sen. Men låt oss som församling be fram den här gåvan. Och låt oss som församling be för de som har den. Både om vishet och kraft och mod och alltihop som behövs. Så har vi den sista gåvan då. Att tala, nej det är två kvar. Tala olika slags tungotal. Och där skulle jag vilja ha fram min dotter Sandra. Det är inte för att det är min dotter Sandra. Utan det är för att hon bara för ett par tre veckor sedan. drabbades av tungotalet, kanske man ska säga. Att det är lite kul att få höra från en som har det alldeles fräscht och nytt på något sätt. Inte för att lyfta fram Sandra nu, utan för att se hur, vad handlar det om. Och det första är, hur gick det till?
Ja, jag har alltid trott att tungotalet är en sån här grej som inte... Eller jag har alltid lite sett ner på det, för att det står ju att man ska dels kunna... Eller om någon talar tungotal så ska man kunna tyda det. Och jag har aldrig hört någon som har tytt tungotalet, så jag har inte sett det som så viktigt. Samtidigt som jag har sett det som det mest konkreta sättet Gud kan beröra. Men jag har aldrig... Jag har bett om att få uppleva det, men aldrig fått uppleva det. Men har däremot fått uppleva mycket profetiskt. Så jag har tänkt att det har varit min grej med det profetiska. Men så under konferensen så fick jag förbön.
Och ungdomskonferensen under
Gudhjärta Norrland. Och då bad de dels och såg ännu mer av det profetiska Gud lagt i mig. Och när vi satt där och bad, så bad vi bara, alltså jag bad som vanligt om heligande. Och så bara kände jag hur allt i mitt hjärta liksom bara lossnade. Det som varit så hårt och hopskrumpnat bara for ut. Och jag sa saker som jag inte hade någon aning om vad det betydde. Och massa ord och meningar, och tog inget slut. Det bara forsade ut. Och jag förstod inte, men jag kände ändå sån frid. För att jag kände i hela mitt inre hur jag sa saker som jag själv inte visste hur jag skulle formulera på något språk jag förstår. Så därför blev det mer som en dialog mellan min själ och Gud typ. Och det, just för mig gjorde det ingenting att det inte fanns någon som kunde tolka det. För jag kände bara hur allt jag är resonerade med det jag sa.
Det var en Hermods språkkurs på snabb. Så, hur har det påverkat dig?
Det är fortfarande, eller jag är egentligen inte ledsen att jag inte förstår, för jag känner hur jag ber om rätt saker liksom. Eller ibland ber jag att man lätt fastnar i att okej, nu ska jag be för min familj och mina vänner och frid på jord och allt sånt. Men jag känner att jag ber om mer relevanta, viktiga saker. Att jag ber i anden så som Gud vill att jag ska be. Och det har jag märkt, det är väldigt personligt mellan mig och Gud. För jag tror att ifall jag skulle börja tala i tungor nu så skulle många dörrar bara stängas. Eller det är många som inte ser tungotalet som något positivt och haft negativa upplevelser. Det har också märkt. Direkt efter konferensen bad jag för en kompis som har en väldigt negativ upplevelse med Gud. Och hon är ganska nykristen. Och det slutade med att hon inte kunde ta åt sig någonting av det jag hade sagt innan heller. Så jag tror att det är väldigt personligt. Om det inte finns någon som kan tyda det.
Ett personligt bönespråk för din egen skull på något sätt.
Ja.
Fast också för andras skull.
Ja. Ja.
Är det bra så?
Tror det.
Tack. Det kan gå till ganska olika. Jag skulle kunna ge lite exempel. Jag tycker det är så kul att ge dem exempel. Men jag ska skippa det nu. Men det är för att om jag skulle ge er exempel på hur det har gått till att folk har fått tungotal. Och så ska jag göra som vi ofta gör. Att så här gör man så blir det si och så. Då ska ni se hur otroligt idiotiskt tänkt det är av oss. Jag kan ge ett exempel. En av mina goda vänner i Uppsala när jag utbildade mig. Katarina. Som satt på tåget mellan Stockholm och Uppsala. Som läste en bok av Wilfrid Stinnesen. Som heter Hör du vinden blåsa. Som handlar om den heliga ande. Och har en berusningsupplevelse där hon sitter i tågvagnen. Och fattar inte vad det är. Blir lite stressad och undrar vad det är för någonting. Men det lugnar sig. Hon kliver av tåget, hon går hem. Och så på kvällen så tar hon fram sin andaktsbok. Olle Nystedt brukade hon köra med. Och så ska hon be. Och så kommer den här känslan igen. Och så kommer en massa konstiga ord. Och då fattar hon vad det handlar om. Och ska jag göra ett schema av det här nu, då ska jag alltså rekommendera att åka till Stockholm, köpa en tågbiljett mellan Stockholm och Uppsala, läsa Wilfrid Stinnesens bok Hör du vinden blåsa, så kommer det här att ordna sig. Ni hör vad barock det blir. Alltså det kan vara så olika för oss därför att Gud är så personlig med oss. För mig var det ett språk som växte fram. Jag fick några stavelser och så blev det några stavelser till. Jag kämpade ganska mycket med det här, något jag hittar på eller så här. Men jag upptäckte att det är ett språk som är en hjälp för mig att hålla igång min bön. Alltså när jag inte orkar och inte riktigt vet hur jag ska formulera mig. Att jag får liksom koppla på. Det är ju inte konstigare än att jag kan koppla på och prata franska. Okej, ursäkta Anna, jag pratar inte så mycket franska. Men utan det är ju någonting jag har kontroll över. Men som jag kan använda mig av. Och som hjälper mig i mitt böneliv. Hjälper mig att ta tiden med Gud. Jag upptäcker också att den förlöser mycket glädje i mig. Nej, vi glömmer den biten. Men den förlöser mycket glädje i mig. Och tipset på den här gåvan är att be om gåvan och sen att våga använda munnen. Det är viktigt. I Sandras fall kanske det inte var så svårt, för det var en sån stark grej som hände i hennes liv. Men börjar jag få konstiga ord i min tanke och så här, att faktiskt börja våga använda dem. Våga tro att okej, Gud kanske vill använda min mun att uttala de här sakerna ändå. I din ensamhet, i din bön. Och där har vi den sista gåvan, tolk och tungotal. Använder man i gudstjänsten, så tror jag precis som Sandra sa, att då ska det också tolkas, annars är det en meningslös grej. I det offentliga. Men på Johannelund så satt jag tillsammans med en kvinna som utbildade sig till präst. Och har varit med mycket i sådana här karismatiska sammanhang. Och vi ber tillsammans. Och jag ber med mitt stapplande tungotal. Fast väldigt tyst. Liksom, så här, va. Och sen när vi har bett så säger hon. Det där var en fantastisk lovsång. Jag fattar ingenting. Vad pratar hon om nu? Då hade jag alltså så pass högt ändå. Alltså viskat så att hon hörde. Och hon hade gåvan att tolka tungotal. Hon sa att det där var en fantastisk lovsång till Gud som du bad med ditt tungotal. Och som sagt, det jag märker är att använda mitt tungotal så många gånger förlöser det glädjen i mig. Det är som en glädjeilning som går igenom mig. Och så kan jag koppla tillbaka till det hon sa. Det är en lovsång till Gud som du bär. Så det tänker jag också, att gåvan att tolka tungotal kan vara en uppmuntran till den som kämpar med det här. Att faktiskt få bekräftat att var frimodig, Gud har gett en gåva, ett verktyg att använda. Ta vara på det. Nu har vi haft en serie om nådegåvorna, och nu är det bara så viktigt att inte det här var en god teoretisk genomgång. Utan att ni tar det här till er och faktiskt gör som Paulus skriver. Var ivriga, sök. Försök att hitta dem. Ta emot dem och använd dem. Vi ber. Gud, hjälp oss att förstå. Tack för att ditt rike är en verklighet, även om vi inte kan ta på det och peka ut gränserna och på det sättet. Men du är en levande verklighet och ditt rike är en levande verklighet. Tack för att du engagerar dig i våra liv. Tack för att du vill tala till oss. Genom ditt ord, genom profetiska tilltal och så vidare. Tack för att du vill det. Lär oss att lyssna. Så tackar jag också för de verktyg som du sätter i våra händer, Herre. Ge oss modet att kolla in dem och se hur de fungerar och lära oss att använda dem. Det ber vi om i ditt namn. Amen.